Amen, vi ber så länge. Bara anbefaller den här stunden åt Herren än en gång. Fader, vi tackar dig för källan i öknen. Vi prisar dig Jesus för ditt eget ord. Vi prisar dig för den här stunden. Och för att vi ska bara få gå inför ditt ord och dyka ner i dina underbara sanningar. Bryta ädelstenar. Ta vara på dem, Herre. Välsigna ditt eget, det är välsignat Jesus. Välsigna våra hjärtan så att vi hör och förstår och öppnar oss och tar till oss det. Och blir helade och förvandlade av ditt ord. Tack för församlingen. Välsigna den här dagen. Amen. Jag har fått ett ord till årsmötet som jag vill dela med er här. Jag tyckte på ett sätt när jag förberedde mig att det var lite synd att jag inte predikade i Kina. För att där får man inte komma och predika om man inte predikar ut minst 5 timmar. Riktigt så långt ska det inte bli. Men jag kände mig som att jag hade en hel del jag ville dela med er idag. Men vi ska börja med att läsa Andra Mosebok 15 och 27. En liten, liten vers. Andra Mosebok 15 och 27. Sedan kom det till Elim, där det fanns 12 vattenkällor och 70 palmer. Och det slog läger där vid vattnet. Ja, det är Israels barn det handlar om, det vet vi. De hade precis gått genom Röda havet. Och så gick de i 3 dagar utan vatten. Och då vet vi att de befann sig i öknen. Så kommer de till ett ställe där de ser vatten. Bara så såg ut som en oas. Wow! Och så liksom rusar de dit. Och så liksom bara i sin törst så dricker de så här. Och så är det vattnet bittert. Och går inte att dricka. Och de hade hamnat i Mara. Mara såg ut som en oas. För det var vatten där. Men Mara hade inte ett tjänligt vatten. Och då säger ju Guds ord att Gud ingav Mose, när folket klagade, att hitta ett sorts trä. Som han slängde i vattnet i Mara. Och då kunde de dricka det. Och vi återkommer till Mara sen. Men de gick vidare. Och då stöter de på Elim. Och det står att i Elim så fanns det 12 vattenkällor och 70 palmer. Och man kan bara föreställa sig deras syn när de får se en sån oas i öknen. Och jag var tvungen, jag är inte så där hemma i natur och djur och den världen. Så jag var tvungen att googla lite och läsa vad en oas är. Och då står det så här att en oas är ett unikt vattenområde inom en helt ofruktbar region. Och inom en oas så finns det många ekosystem som samverkar med varandra i en sorts symbios. Och en oas tillkommer, står det, inom ett sånt område då en grundvattenström når upp till jordytan. Alltså dricksvatten kommer upp till jordytan på en liten fläck, ett litet område som har de exakta rätta grejerna för att detta ska ske. Och flera system inom ekosystemet som samverkar med varann. Och detta mitt i en ofruktbar plats. Bibelns bild av den här världen, det är en andlig öken. Det finns jättemycket fint, vår natur är fin, det finns mycket gott och mycket trevligt. Men Bibeln ser den här världen som en andlig öken. Till anden så är den en öken. Därför finns hela tiden de här frågorna och den här törsten. Och alla har den. Man har sagt att man kan inte komma så djupt in i djungeln så att inte samma existentiella frågor finns där. Därför så kommer många gånger missionärer fram till en öde djungel som inte har sett några vita människor tidigare. Och de kommer fram till missionärerna bara så här: ja, innan du kom hit så har jag haft drömmar flera nätter i rad. Och jag har sett någon som har sagt till mig att vi ska be till Jesus. Men de har aldrig hört namnet Jesus. Och då frågar de ofta missionären: vet du vem den där Jesus är? Så det finns en hunger och en törst i den här världen. Och denna hunger och denna törst skapar ju alla religioner. Och skapar allt det här dyrkandet av trä och sten och andemakter och allt möjligt. Och idag så är den törsten precis lika mycket omkring oss. Men idag heter den nya religionen New Age. Men det är samma förvirring, samma törst, samma vilsenhet. Nu gick Israels barn då i öken, för dit hade Gud skickat dem. Och det enda de såg, det var sanddynor på sanddynor på sanddynor. Och ett och annat kadaver av något djur som hade dött och gått under i torkan och hettan. Och i denna miljö så ser de Elim. Och det här ordet kom till mig en dag när jag hörde en person sucka över hennes församlingssituation och församlingarna över Sverige. Och hon suckade över att församlingarna är så stängda för den helige andes verk. Och det här var ingen klagande person och knorrande kritisk. Det här är en bönesjäl. Och i samma ögonblick som jag lyssnade till henne så såg jag bibelstället om Elim. Och så såg jag Fredstorpskyrkan. Därför så ska vi idag på det här årsmötet titta djupt in på denna oas i öken som hette Elim. För det här är en bild på hur den sanna Guds församlingen ser ut i en öken, andlig ökentorka i den här världen. Vi vet ju att Gamla testamentet är fullt av bildspråk. Och jag har sagt det så många gånger, men när Gamla testamentet talar om en sak och berättar de här berättelserna så finns det en parallell i Nya testamentet som är klingar samma och talar samma språk. Så som Elim var, så vill Gud ha det i sin församling. Det fanns alltså 12 vattenkällor och 70 palmer. Och vad betyder det? Det var de två delarna som på något sätt gjorde oasen till en oas. Fast det var ju så många under dem som samverkade till allt det här. Vad är det då som gör en församling till en församling? Ja, det är inte bänkarna. Och det är inte talarstolen. Och det är inte heller träkors och utsmyckningar som vi har. Utan det är medlemmarna. Det är medlemmarna och den ande som bor i medlemmarna som gör en församling. De kom alltså till vattenkällan. Och Johannes 7:38, det ska vi läsa. Där står det om vattenkälla. Johannes 7:38. Det är Jesus som på den här stora högtiden ropar ut: om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och så står det: detta sade han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Jesus var en levande vattenkälla. Efter dopet i Jordan, när han blev döpt i den helige ande, eller den helige ande kom över honom, så blev han som en livgivande ström. Det gick livgivande strömmar ut ur allt han sa, ur hans händer, till och med ur hans hörntofs på manteln. När han sa ett ord så gick det ut liv och strömmar som gjorde att den sjuke blev frisk. Demoner gick ut, döda steg upp, stormen la sig. Och så vidare. Därför att hans ord var som en livström. Och likadant var det med hans händer och allt han rörde vid. Han tog i Petrus svärmors hand när hon hade hög feber, och febern försvann. Han la sin hand på Jairus dotter och bara sa: flicka, jag säger dig, stå upp. Och hon stod upp ifrån de döda. Hela hans varelse var som en levande vattenkälla som bara flödade och gav liv. Som ett friskt och klart vatten. Och det var därför också som människor bara drogs till honom. De drogs till honom därför att han var en oas i öknen. I deras andliga, fattiga öken, som inte kunde släcka deras törst, där såg de att Jesus var oasen. Så han fick ju nästan aldrig vara i fred. Gud vill göra sina barn i Guds församling till vattenkällor. Han vill göra dig till en vattenkälla som det strömmar ur liv till dem runt omkring dig. Det är vad Gud vill med oss. Så stod det så här, Jesus sa så här: den som tror på mig ur hans innersta. Okej. Alltså inte bara tro att Gud finns, utan också sätta tro till honom. Tro till det som kommer till dig. Jag tror att vi ofta är i bön, och så kommer bibelord till oss. Så kommer tankar till oss. Så kommer hälsningar till oss. Och så fegar vi ur. Men Jesus sa: det som tror, ur hans innersta ska det flyta. Vi behöver vaka i bön. Och när ett ord poppar upp inom dig, när en hälsning kommer genom dig, tala ut det då. Därför att det är de livgivande strömmarna. Och ju mer du släpper fram detta, ju mer kommer strömmar att strömma ut ur ditt liv. Vi vet att ord kan döda, men ord kan också ge liv. Vi kan döda vilka relationer som helst med negativa, onda ord. Men vi kan ge liv där vi finns med goda ord, med vackra ord, med vänliga ord. En profetisk hälsning, det är en ström av liv ifrån en person. Så människor som är under den helige andes ledning, de är vattenkällor i den här öknen. Palmerna då? Detta var lite om vattenkällan. Palmerna. Vi ska läsa psalm 92. 13-16. Jag har predikat om palmen och gräset en gång. Så jag har vidrört det här. Men jag måste beröra det en gång till. Psalm 92, 13-16. De rättfärdiga grönskar som palmer, som sedrar på Libanon, växer de till. De är planterade i Herrens hus. De grönskar i vår Guds förgårdar. Ännu vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa och ingen orätt finns i honom. Ja, här står det. Bibeln talar inte bara om palmen som sådan i naturen. Han talar om den rättfärdige. Om en församlingsmedlem som har sin synd förlåten. Den säger Bibeln att grönskar som palmer. Och nu ska vi titta lite på palmen. Palmen växer i ökentrakter. Det vet vi. Och palmen den grönskar under alla årstider och under alla omständigheter. När inga andra träd överlever, mitt i torkan, mitt i stormen, där står palmen pall. Den kan bli 200 år gammal. Och den kan bli över 20 meter hög. Linné kallade palmen för växtvärldens första. Det finns över 100 olika palmarter. De växer ofta i klungor, men den kan också växa i mitt i ökentrakterna alldeles ensam och klara av det. Den har stora blomsterkolvar och frukter. Och den har solfjäderlika blad och den höjer sig majestätiskt upp. Och stora fåglar håller till i grenarna på palmen. Och palmen har ett väldigt sinnrikt skapat rotsystem. Man har förvånat sig över det lilla palmskottet. För palmskottet kan ligga under sanden länge, länge. Och det ser inte ut som att någonting händer. Men det händer massor. Och det som händer är att medan palmskottet ligger där dolt under sanden så växer en rot. Och den växer och växer och växer och växer. Den kan bli 7-8 meter lång. Och till slut kan palmens rot vara lika lång som stammen. Och den roten, den växer djupare och djupare och djupare. Ända tills den når grundvattnet. Och när roten har nått grundvattnet, då brakar skottet fram. Och börjar att växa. Så palmen den växer först neråt. Och sen uppåt. Och det är så den rättfärdige gör. Det är den i den rättfärdiges djup. Allting startar. Det är inte mycket som kan knäcka en palm. Palmen har saven djupt i mitten på stammen. Till skillnad från många andra träd som har saven mera ytligt. Och det är det som gör att det kan uthärda så mycket torka. För saven ligger i mitten, in i det innersta. Den har så starka rötter, sägs det. Så att termiterna kan absolut inte gnaga av dem. Och det påstås att lejon och tigrar kan klösa på palmen för de vässer sina klor. Och de måste få vässa. Och den förblöder inte för det. Stora, tunga elefanter och noshörningar lutar sig mot palmen och gnuggar och skrubbar sig mot palmen. Och den står pall. Till och med har man märkt att det har funnits gräsbränder som har gått fram som en löpeld. Och palmen är den som har klarat sig. Palmen har en väldigt elastisk stam. Och det är den som gör att när stormen kommer, då lägger sig palmen ner och ligger nästan ner på backen. Och sen när stormen har bedarrat så reser den sig upp igen och står där lika ståtlig. Och de andra träna, de har gått av någonstans på mitten. Det här är Bibelns bild på den rättfärdige. Det är sådana palmkaraktärer som Gud vill göra oss till. I 1 Petrus 5:5 står det: Gud står emot den högmodige, men det ödmjuka ger han nåd. Ja, det här är också bilden på hur Gud vill att vi ska vara. Han vill göra oss till ändra vattenkällor eller palmer. För de två är det som gör en oas i öknen. Jag tänker ibland när jag tänker på den ödmjuke, att Gud ger den ödmjuke nåd, så påminns jag om medan jag ännu jobbade i sjukvården i avdelningsarbete. Så hade vi en kvinna som låg inne på en sal. Hon hade en hjärntumör och det fanns inte längre något hopp för henne, utan hon var liksom bara där tills hon skulle dö. Och så kom jag en kväll med vagnen och skulle dela ut kvällsmedicinerna. Och när jag kommer till hennes dörr så ser jag att hon ligger så här med slutna ögon och knäppta händer på bröstet. Så jag gick fram och så sa jag så här: ursäkta om jag stör. Och då tänkte jag, Bibeln säger att jag ska ta varje lägligt tillfälle till akt. Så tänkte jag ska tala med den här kvinnan. Så sa hon: nej då, du stör inte alls. Så sa jag: det såg bara ut som om du hade din kvällsbön. Brukar du be? Frågade jag. Och så öppnade hon sitt hjärta och så sa hon: ja, jag har, förstår du, jag växte upp och föddes i en ateistisk familj. Och jag gifte mig med en ateistisk man. Och jag har varit omgiven av bara ateister ett helt liv. Men jag har någonstans ändå tänkt att Gud finns nog. Men jag har aldrig haft någon att prata med. Så jag har knäppt mina händer under täcket. Och så har jag talat med Gud hela livet. Men jag har aldrig kommit till någon klarhet, sa hon. Och då så sa jag: vill du att vi ber tillsammans? Ja, sa hon. Så jag satte mig på hennes sängkant och så la jag mina knäppta händer på hennes knäppta händer. Och så sa jag: nu säger du efter mig. Och så bad vi syndarens bön. Jesus, jag kommer till dig. Hon hade aldrig fått veta hur man gör. Och när vi hade bett syndarens bön så sa hon så här: åh, det känns så skönt. Och sen efter någon vecka så dog hon. Och när jag tänker på henne ibland så ser jag, hela hennes släkt var ateister, men hon var ödmjuk nog till att knäppa sina händer under täcket ett helt liv. Och en sån människa, vänner, ger Gud nåd. En dag kommer när han går förbi miljoner andra, men går fram till henne. Vi ska läsa Jeremia 17, 7-8. 7-8. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, och även den kvinna. Den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt. Nej, det är ett sånt träd som förtröstar på Herren och har sin rot i Gud. Palmen är till väldigt mycket nytta, ska ni veta. Det finns beduinfamiljer som har några palmer och lever på det. Och det påstås att man kan utvinna 365 olika saker av en enda palm. Det är en grej varje dag på ett år. Och vi ska ta några. Man kan äta den som grönsak. Den kan ge kokosmjölk, kokosfett, frukter, dadlar. Man kan göra mattor, man kan göra möbler, flätarbeten, ljus, tvålar, olja, skålar, trummor, tak av bladen och virke till hus, med mera, med mera. Allt detta kommer av palmen. Såna människor vill Gud ha, som är till nytta i hans rike. Palmbladet, vänner, det har genom historien varit symbolen för seger och triumf. Och när du och jag får Guds ingripanden och hans hjälp, och vi sen talar om det för denna världens människor, så blir vi som Guds palmblad. Jag pratade med en kollega här om sisten, så sa hon så här: ja, jag kan ibland bli avundsjuk på de som har en tro på Gud. För det verkar vara så, ni får så mycket bönesvar. Då sa jag: ja, men så är inte Gud annorlunda mot dig. Vill du ha det så, så är han likadan mot dig. Men vi blir ett palmblad, ett segerns blad. Och jag minns när jag gick genom parken med hunden efter att Robin hade blivit så mirakulöst räddad till livet. Och så mötte jag en kvinna där, och så frågade hon lite hur det var, och så pratade vi och så berättade jag. Och hon tittade på mig och så sa hon: min systerdotter dog i sina trasiga lungor samtidigt som Robin blev räddad. För det fanns inga lungor åt honom, åt henne. Och jag bara kände att jag var som ett palmblad som vittnade om Herrens seger. Det stod i psalm 92:15: ännu vid hög ålder bär de frukt och frodas och grönskar. Ja. Vissa palmer bär frukt tills de är 100 år. Gud vill göra sin församling till resliga, stabila och rakryggade palmer. som Josef var, som Mose var, när han klagade inför Gud och sa, det är inte långt ifrån att de stenar mig, Gud. Som Daniel var, som Sadrak och Mesak var. Det var riktiga Guds palmer som stod pall i både ökentider och inför stora kungar. Om en församling består av vatten, källs och palmkaraktärer så blir den en oas i öknen. Och detta är vad jag upplevde att Gud vill göra Fredstorpskyrkan till. Och det är det som är mitt budskap till oss alla idag. Mitt i en andlig öken i Sverige. En gudomlig oas. En andlig oas. 70 palmer och bara 12 vattenkällor. Finns det någon tanke bakom att palmerna är nästan 6 gånger fler? Ja, det tror jag. Och jag tror, vänner, att det kanske är så att inom det fältet så finns det så mycket jobb att göra. Men de här två, vänner, de drar ifrån varandra. Palmen lever tack vare källan. Källan kanske lever tack vare skuggan den får av palmen, vad vet jag. Men när vi talar om de här karaktärerna så handlar det till syvende och sist om människor och de andliga nådegåvorna. Och vi läser om i första Korinthierbrevet 12:8-10. Första Korinthierbrevet 12:8-10. Där läser vi om dina andliga gåvorna. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Ja, alla de här är vattenkällor som flödar ut. Men så har vi också i Romarbrevet 12. Romarbrevet 12, 6-8. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som har gåvan att undervisa ska undervisa läraren. Den som har gåvan att förmana ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Alltså finns det också de här tjänande gåvorna. Att dela ut gåvor och att visa barmhärtighet. Det är de här palmkaraktärerna. Får Gud göra dig till en vattenkälla eller en palmkaraktär? Får människor klösa på dig utan att du förblöder? Får människor komma med tonvis med bekymmer och lägga det på dig och du står pall? Får de kritisera dig, sarga dig, såra dig och du står ändå pall? För du är en palm i Guds hus. En församling utan andliga nådegåvor är bara en öken i öknen. Eller också är det ett mara. Det finns Guds hus över hela världen Som människor kommer till säga, wow, ett Guds hus, vi går in, där finns säkert vad vi söker. Och så kommer man in. Och så är vattnet bittert. Och det går inte att dricka. Eller det går att dricka, men det blir en bitter eftersmak. Och det släcker aldrig törsten. Men vänner, om sådana Guds hus, det finns ett träslag, det finns ett träd som man kan lägga till den församlingen. För ofta är de fina på många andra sätt. Men det krävs korset. Kristi kors, det är det träd som behöver läggas till de mara som finns. Då blir deras vatten sunt. Till Elim kom man och slog läger vid vattnet, står det. Och man drack sig till livs. Man vilade i skuggan. Man åt av frukterna. Och man slog upp sitt tält. Och man njöt till ande, kropp och själ. Vänner, om Gud får göra oss till ett Elim, en andlig oas i en andlig öken i Sverige, så kommer människor att komma hit och vilja slå läger här. En del kanske för alltid. Andra kanske för en tid. Tills Gud har helat, upprättat. De har fått dricka sig till livs. De har fått äta fräscha frukter. De har fått avbörda sig sina bördor. De har fått möta kärlek. De har fått möta glädje och uppmuntran. De har läkts inifrån och ut. Så ber Gud dem gå vidare i livet och tjäna honom. Vill vi vara en oas i öknen? Vill du vara en vattenkälla eller en palm? Säg till Jesus, ske din vilja och inte min. Gör mig till en palm eller till en vattenkälla i din församling. Herre, ske din vilja med vår församling. Amen.